Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från den stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktiga ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och upphöjer dem ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid.
Tack för att du kom till oss för att vi skulle få liv. Tack för att du är å ena sidan helig men samtidigt närvarande. Tack Herre Jesus Kristus för att vi får stilla oss inför ditt ord och lita på att din ande leder oss, lyser upp våra inre så att vi hör vad du vill säga till oss idag. Den är all ära i evighet. Amen. Samuel Furingsten heter jag. Jag är pastor här i Johanneskyrkan tillsammans med Lina Li. Och idag så ska vi stanna upp inför en av historiens mest sjungna och älskade sånger. En sång signerad en av den världsvida kyrkans mest inflytelserika lovsångsledare genom alla tider. En sång och en berättelse som lär oss vad tillbedjan handlar om. Det som är kyrkans uppdrag och det som vi i Johanneskyrkan gång på gång har återkommit till allt sedan starten. Det faktum att målet med livet, det är att ära Gud och glädjas i Guds närhet för alltid. Att ära och att glädjas. Det är vad det handlar om. Vad livet handlar om. Och där kan Marias lovsång lära oss mycket. Att vända våra liv till Gud. Att möta hans blick. Att leva i hans närhet och söka en glädje som bär även när det stormar. Bakgrunden kort innan vi närmar oss texten. Lukas har i sitt evangelium just berättat om hur ängeln Gabriel blev sänd från Gud till en ung tonårsflicka i staden Nazaret. Hur denna flicka hade trolovats med Josef och att hennes namn var Maria. Ängelns budskap till henne är att hon ska föda en son. Hon ska ge honom namnet Jesus. Och han kommer att bli kallad för helig och Guds son. Dessutom berättar ängeln att Marias äldre släkting Elisabet också ska få en son trots att hon egentligen är alldeles för gammal. Ty ingenting är omöjligt för Gud, konstaterar ängeln. Och Marias respons är: jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och det står att ängeln lämnade henne. Några dagar senare så beger sig Maria till sin släkting Elisabet för att berätta vad hon har varit med om. Och när hon gör det så står det att barnet sparkade till i Elisabet. Och att hon uppfylldes av helig ande och med hög röst ropade: välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, till det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Och när Elisabet har uttryckt sin förundran, sin lovsång som Lina-Li introducerade för oss förra söndagen, ja, då fortsätter Maria med sin, uppfylld av allt det som håller på att hända. Den text som vi just hörde Marie läsa. Där har vi bakgrunden i korthet. Ni som var här förra veckan hörde hur Lina-Li betonade att evangelisten Lukas, han som var angelägen om att på ett så korrekt sätt som möjligt återge det som hade hänt, hur han så tydligt använder just lovsångerna för att ge djup åt sin berättelse, för att ge mening åt det som han vill förmedla. Hur de två inledande kapitlerna av Lukas evangeliet rymmer inte mindre än 5 olika lovsånger. Elisabets, Marias, Zacharias, änglarnas och Simeons lovsång. Där konsten har en förmåga att beröra oss på ett sätt som öppnar rum, nya rum, och ger oss vidare perspektiv. Där lovsångerna vid en första anblick kan tyckas vara avsteg ifrån den egentliga berättelsen, men där de istället ger berättelsen en djupare innebörd. Där dåtid och framtid vävs samman i ett enda stycke. Där sångerna med relativt få ord kan sammanfatta så mycket mer. Jag tror att det är just därför som Marias lovsång har kommit att bli en av den världsvida kyrkans mest älskade och sjungna sånger. Och den sjungs exempelvis dagligen i de sammanhang som följer tidigärden. Att 4 gånger om dagen be och sjunga bibeltexter. Och varje kvällsbön stämmer man upp i det man kallar för magnifikat, vilket betyder upphöjer. Och det är just Marias lovsång, eller Marias upphöjande av Gud. Så vad kan Marias lovsång lära oss? Hur kommer det sig att jag i inledningen valde att kalla Maria för en av de mest inflytelserika lovsångsledarna genom alla tider? Tänk på den ni. Låt oss börja med vad Marias lovsång egentligen säger. Ja, till att börja med så tar den ju sin utgångspunkt i Marias egen erfarenhet. Det hon själv är med om. Och det som håller på att hända i hennes liv. Och det är i mötet med Elisabet som bilden på något vis vidgas för Maria. Och får henne att gensvara som hon gör. Det är ju faktiskt inte när ängeln uppenbarar sig för henne några dagar tidigare. Även om det självklart är en viktig erfarenhet, helt avgörande förstås. När hon får veta vad som är på väg att hända. Men istället är det när Elisabet utbrister att min herres mor har kommit till mig, som bitarna faller på plats. Där och då blir det så tydligt för Maria. Och responsen blir denna storslagna och vackra lovsång. En lovsång där det inte är oron utan jubel som uppfyller Maria. Där det är glädjen som står i centrum, trots att det finns en rad hinder som borde kunna oroa Maria. Där hon som trolovad flicka är gravid innan hon har hunnit gifta sig. Där omgivningen helt säkert kommer att lägga ihop ett och ett när det här blir offentligt. När deras tankar, deras fördömanden kommer att förfölja henne. För att inte tala om Josefs reaktion. Den som hon är trolovad med. Han kommer ju veta att det omöjligt är han som är pappa till barnet. Kommer han att reagera? Tveklöst finns det skäl för Maria att oroa sig. Men där och då är det som om allt det här bara får stå tillbaka. Eftersom hon helt och fullt tycks lita på den Gud som har gjort allt detta möjligt. När hennes egen erfarenhet av att ha blivit utvald av Gud vävs samman med Guds handlade genom historien. Där löftena som en gång hade getts åt hennes folk nu håller på att uppfyllas. Och där hon målar upp en bild av Gud som å ena sidan är både helig och mäktig och samtidigt nådefull och trofast. För vad är det hon sjunger? Jo, stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner. Samtidigt som han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. En Gud som är både helig och nära. Det finns de som har problematiserat det faktum att Maria tycks sjunga sin lovsång helt spontant. Hon, en enkel flicka. Och texten så full av fantastiska formuleringar. En lovsång står uppenbart präglad av gamla tiders sånger. Som man återfinner i Gamla testamentet. Inte minst är likheterna med Hannas lovsång i första Samuelsboken tydliga. En annan kvinnas sång, 1000 år tidigare. Var det möjligtvis så att Maria läste innantill? Att det inte var så spontant som allt verkade? Men när man då bortser ifrån, det är att de gamla texterna för många var en självklar del av livet. Att texterna var den luft som man andades. Att det var de som gav livet riktning och hopp. Att Maria helt enkelt var mycket förtrogen med Gamla testamentets texter. Ibland brukar man tala om de stilla i landet. Kanske har du hört den formuleringen, de stilla i landet. För att beskriva dem som i stillhet levde sina liv i Guds närhet. Utan att göra någon stor sak av det här. Som strävade efter att ära honom med sina liv. Och att glädjas i hans närhet. Som helt och fullt levde med hoppet om att han en dag skulle fullborda sina löften. Och som höll fast vid detta. Även om den dagen skulle dröja. De som visste sitt värde och var trygga i det. Jag tycker det är en vacker beskrivning. De stilla i landet. Smaka på den formuleringen. Någonstans i all enkelhet tycker jag mig ana något liknande i Staffan Hellstrands text och sång Fanfar för de som verkligen har någonting kvar. De som inte alltid sneglar över de som har mera. De som sätter barn till världen och får dem att fungera. De som inte vill vara en av ringarna på vattnet. Som kan leva under ytan och tycka det är vackert. Som kan leva under ytan och tycka det är vackert. Maria var inte gammal. Men hon hade lagt sin grund i det fördolda. I det vardagliga. Hon hade lärt känna Gud i det tysta. Att leva ett liv under ytan. Och sett skönheten i det. Och när han kallade henne vid namn så kände hon igen rösten. Och i sin spontana tillbedjan så kopplar Maria samman dåtid, nutid och framtid. Men fokus ligger inte på vad hon själv ska utföra, utan vad Gud gör. Hur han handlar på sitt sätt. Det hindrar henne inte från att glädjas när Gud bjuder in henne att förenas med hans intressen i världen. Tvärtom. Hon som fann glädje i att leva nära honom. Om det sen innebar att Gud skulle leda henne in i uppgifter som blev synliga för andra. Ske din vilja. Och om man inte gjorde det, ske din vilja. Jag menar, Maria hade ju knappast lagt sin grund i det tysta med tanke på att hon en dag skulle utväljas av Gud. Men när det faktiskt händer, ja, då är hon redo. Ske din vilja. Och just därför tänker jag att Maria är en så tydlig förebild för oss. Hon är en lovsjungande ledare. Eller lovsångsledare som vi brukar säga. Kanske inte en ledare så som vi tänker. En som leder en grupp som står framför folk. Men när Maria höjer sin röst. När hon ger uttryck för sin tillbedjan. Och med hela sitt liv inbjuder fler att följa hennes exempel. Och då gör hon det av en enda anledning. Att visa på Guds storhet och på hans godhet. Det blir det synliga uttrycket för det som hela hennes liv handlar om. När hennes liv får gestalta det som hon alltid har trott på. Där hon lever ett liv i tillbedjan. Vänd mot Gud. Ett liv som har inspirerat tusen och åter tusen. Och kvinnor och män. Allt från den stunden. Det är klart, i en jag-centrerad tid så kan man lätt tänka att ledarens uppgift, lovsångsledarens uppgift, det är att locka fram den Gud som annars inte skulle uppenbara sig för oss. Att det ytterst är på grund av enskilda människor eller på grund av vår egen ansträngning som Gud blir synlig. Att det ytterst sett hänger på oss. Inget kan vara mera fel. För även om Maria är en förebild, även om hon är en lovsjungande ledare, så påminner oss Marias lovsång framför allt om att Gud ständigt vakar över oss. Att han har vänt sin blick till oss. Att han vill mätta oss och befria oss. Allt detta vet Maria, och just därför kan hon uttrycka en sån glädje, vara så uppfylld av lycka, en glädje som är djupt rotad i den personliga erfarenheten av Gud och som förstärks av det faktum att hon tydligt ser det som hon dittills bara hade hoppats på. Att det nu håller på att bli verklighet. Efter 400 år. Utan profetiska tilltal till folket. Nu är det någonting som håller på att hända. Wow. Att Gud håller på att fullborda det han en gång hade lovat sitt folk. Där Maria, denna enkla tonårstjej, en av de stilla i landet, har utvalts att vara ett bland flera redskap i hans fantastiska, världsförvandlande frälsningsplan. Det är klart hon är uppfylld av glädje, av förundran och av tacksamhet. Maria framför sin lovsång i Elisabets närvaro. Det är allt. Den var Marias spontana gensvar på Guds handlande. Hon hade knappast tanken på att hon där och då levererade en av världshistoriens mest spridda sånger. en riktig lovsångshit. Det var inte det som drev henne. Det var istället hennes förundran över vad Gud har gjort och vem han är. Att allt börjar och slutar med honom. Hon visste mycket väl att det inte var hennes uppgift att ställa sig själv i strålkastarljuset. Utan istället rikta allt ljus mot den som hon lovsjöng. Som gjort hennes tillbedjan möjligt. Men det betyder ju inte att hon blev helt avpersonifierad. Hon tar tydligt avstamp i sin egen erfarenhet. Och det är den som hjälper henne att se klart. Men fortfarande så riktas allt ljus mot Gud. Ibland kan det kännas som om våra liv mest består av en massa transportsträckor. Gråa dagar som följs av andra gråa dagar. Att det egentligen bara är de stunder som räknas när jag tydligt kan se resultat. Dagar när det verkligen bränner till. Men liksom Maria förmodligen aldrig hade blivit den hon blev. Om hon inte hade haft ro att vara en av de stilla i landet. Där hon hade lärt sig att känna igen Guds röst. Så jag är övertygad om att det är just mellanrummen som är avgörande för hur vi bygger våra liv. Maria började självklart inte användas av Gud först när ängeln uppenbarar sig för henne. Grunden hade ju lagts hela vägen fram till den punkten och fortsatte att läggas efter. Jag tänker att Marias exempel är en uppmuntran till dig som troget och under lång tid har levt ditt liv i Guds närhet. Genom glädje och sorger, i medgång och i motgång. Som kanske kan identifiera dig med de stilla i landet. Får mig samtidigt att ställa mig själv frågan om jag verkligen har insett mitt eget behov av att mättas av Gud. Låter jag mig mättas av honom? Eller är jag mer som en av de rika som vänder tillbaka tomhänt? Som alltid sneglar över dem som har mera? Eller kan jag leva under ytan? Tycka att det är vackert. Det ärar Gud och gläds i hans närhet för alltid. För ett par månader sedan befann jag mig på just den plats där Maria tros har framfört sin lovsång. I byn Ein Kerem utanför Jerusalem. Jag fick göra vandringen upp för backen tillsammans med en grupp svenska sångare och musiker. Upp till den plats där det idag står en kyrka. Och där i kyrkan är det en i gruppen som tar upp en enkel kör. Ära, ära, ära. Ära till Guds lam. För du är underbar och värdig lov och pris. Och fram till dig vi kommer med vår sång. Till lammet på sin tron. En enkel lovsång till det barn som Maria blev lovad. En lovsång till Guds lamm, Jesus Kristus. En lovsång till den högsta. Kom att bli en helig stund för mig. Allting blev så tydligt. Erfarenheten av att Gud har vänt sin blick till oss. Att han vill mätta oss. Att han vill befria oss. Och att han vill att vi ska leva i hans närhet och glädjas för alltid. En erfarenhet jag fick göra i tid och rum. Där en strimma av evigheten samtidigt fick bryta igenom. Där allt annat stannade upp för ett ögonblick. En påminnelse om att det under som skedde för 2000 år sedan fortfarande är vårt hopp. Hela världens hopp. Där Gud har lovat att leda hela skapelsen fram mot dess absoluta fullbordan. Den dag då varje knä ska böjas och varje tunga bekänna att Jesus Kristus är Herre. Han som förbarmat sig över oss till evig tid. Det är honom som vi får ära. Och det är hans närhet som vi inbjuds att glädjas. För alltid. Amen. Låt oss be.